Välkommen till Under ytan med Hed, podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare. I dagens avsnitt talar jag med Sara Norén och Robert Westman och vi driver då Flowset Group ihop och vi kommer att prata om hur man vinner i livet. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Och ni som har lyssnat nu under den här våren, hösten, har ju då hört Robert och Sara flera gånger. Och nu blev det ännu ett avsnitt. Och idag kommer vi prata om hur man vinner i livet. För att vi driver ett företag ihop, en verksamhet som heter Flowset Group. Där vi programmerar säljare till framgång och hjälper dem att programmera en mental programvara som gör att de alltid får de resultat de vill ha. Vi kommer att prata både om det, men också hur du allmänt kan vinna i livet, inte bara om du är säljare. Så varmt välkommen Robert och Sara.
Tack så mycket.
Tackar.
Så vinna i livet pratar vi om nu. Mental programvara och hjärnan och hjärnans språk kommer vara agendan. Vill du börja Sara? Vill du säga några ord om det här?
Om att vinna i livet?
Ja. Du får en öppen fråga på en gång här.
Ja, det vill jag jättegärna. Det är men det många inte tänker på, det är att det är det behöver inte vara så mycket svårare än så att ta det beslutet. Vill jag vinna i livet eller vill jag inte vinna i livet? Mm. Och det är det här synsättets stora charm. Enkelheten i det valet. Att egentligen så är det inte svårare att vinna i livet än vad det är att kämpa i livet.
Mm.
Men allting är ju svårt när man inte kan det. Och det är därför som vi har valt att arbeta med det vi arbetar med. Att lära ut de här verktygen som gör det lika lätt att vinna som att kämpa.
Ja, just det. Bra distinktion. Så vinna livet kontra kämpa i livet.
Mm.
Just det. Så kämpa i livet, det tror jag alla kan känna igen här. Som lyssnar. Oavsett om man gör nu eller har gjort det, så har alla upplevt det. Kämpa i livet, man presterar, man gör strategier, man planerar och man kämpar och får ihop det och släcker bränder hela tiden. Det är som att kämpa i livet. Och vad är motsatsen? Vinna i livet, vad innebär det då?
Men jag tror att vinna i livet, när vi pratar om det idag i vårt moderna samhälle, så handlar att vinna i livet handlar om att välja expansion framför överlevnad.
Mm. Expansion framför överlevnad.
Ja. Och med det så menar jag att våran hjärna, våran biologi är i grunden kodad för det här överlevnad. Det har varit liksom grunden till hela vår existens och evolution. Att vi är så duktiga på att överleva saker, att anpassa oss och att till varje pris hitta trygghet och strategier för överlevnad. Men det har också gjort att vi har pö om pö under tidens gång byggt ett samhälle som hjälper oss att liksom tillgodose våra mest grundläggande behov. Mm. Så att idag när vi pratar om att vinna i livet så handlar det inte bara om att överleva, att skydda oss mot vind och farliga djur, utan att vinna i livet idag, det handlar om självförverkligande. Mm. Om att faktiskt våga kliva utanför det här att tillfredsställa det allra mest basala. Och Nu har jag glömt vad frågan var.
Nej, men du svarar utmärkt på frågan. Vad innebär det att vinna i livet?
Ja, precis. Ja. Och att jag tror att idag i vårt samhälle här i Sverige, där vi lever och verkar idag och andra liknande länder, så är det, tror jag personligen, att det är en vanlig bild av att vinna. Att man har gått utanför, gått bortom att överleva och faktiskt börjat röra sig mot någon form av självförverkligande, njutning, tillfredsställelse i att uppnå sina mål.
Så. Bra. Och det här kommer in på Abraham Maslow pratade om. Abraham Maslow är grundaren av humanistiska psykologin, även kallat den självförverkligande psykologin. Där han forskade på när människan är som bäst, den som mest hälsosam. Och där pratade om två drivkrafter. Det ena är trygghet, det andra är växande. Trygghet och växande är alltid, det är varenda val du gör i ditt liv är ett val mellan trygghet och växande. Och ibland är trygghet det rätta valet. Om, som du som lyssnar, om du har väldigt mycket kaos i ditt liv, på särskilt inuti dig själv, så, och du kanske behöver terapi, då behöver du trygghet, du behöver stabilitet, ordning. Men för de flesta människor så behöver inte så mycket mer trygghet, de behöver mer växande. Och då det är som att vi navigerar i kaos och bygger ut vår komfortzon. Det är det vi kallar vad utanför komfortzonen. Men Robert, vill du ge din take på det här? Vinna i livet och självförverkligande. Trygghet växande.
Ja, tack för att jag fick komma efter Sara. I det här.
Damerna först.
Ja, just det. Vad hon sa. Jag håller med. Det handlar också om att vinna i relationer. Nej, och det, med risk för att låta klyschig, så är det ju det som Sara pratar om. Det handlar ju om att utmana oss och ta oss förbi små motstånd. Och det vi arbetar med, jag vet att Sara pratar ju om de här grundfunktionerna som hjärnan har. Att den vill ha trygghet och hålla oss säkra och sådär. Att expandera, det är ju också att våga utmana oss.
Mm.
Och det här behöver vi träna hjärnan till. För hjärnan har bara en enda uppgift. Och det är ju att hålla oss vid liv.
Mm.
Och också hålla oss trygga, som vi precis har pratat om. Trygga, säkra, bortom fara. Men det betyder ju också att den hjärnan vi använder idag, det är ju en hjärna som är utvecklad för 100 000 år sedan. Det betyder ju också att den programvaran är installerad för 100 000 år sedan. Och vi använder den skiten idag.
Mm.
Så att bara använda programvara som ska hålla dig vid liv och överleva dagen, det är ju skittråkigt. Du når ju inte framgång eller vinner i livet med gammal programvara. Och här gäller det att peka hjärnan i rätt riktning. Vi behöver verkligen träna hjärnan till framgång, för den är inte designad för det.
Mm.
Den är bara designad för att dra när någonting blir jobbigt i princip.
Mm.
För att den chansar inte.
Precis, och när du säger designad, jag ska bara göra en liten nyans på det. Det handlar ju mycket om att vår primärt designad för är ju det. Men som du också säger, det är att den är ju träningsbar. Den har ju neuroplasticitet. Så därför kan vi ju uppdatera vår programvara. Och det är det jag har jobbat länge med, ni jobbar med. Och som vi gör tillsammans i Flowset Group. Och ni som följt mig undrar, vad händer med Academeta? Jo, Academeta är min verksamhet jag har kört sedan lång tid tillbaka. Och Flowset Group är någonting som vi gör tillsammans, vi tre. Där Sara är vd och du och jag är, vad är vi för något?
Jag är head of sales och du är head of education.
Head of education,
precis. Du har tunga och har häftiga titlar, tyckte vår vd. Helt enkelt. Och tillsammans så arbetar vi ju tillsammans med det här. Men om vi ska halka in på hur vi arbetar, så är jag ju väldigt, väldigt glad över att vi tre fann varandra.
Mm.
Och att varje person här i gruppen har sin naturliga plats.
Ja.
Sara gör det som du och jag tycker är tråkigt. Jag gör det som du och Sara tycker är tråkigt. Och du gör det som vi tycker är tråkigt. Och det betyder också att vi får göra det som vi tycker är kul.
Mm.
Så att det inte är så att någon måste göra eller behöver göra någonting som är tråkigt.
Nej.
Utan det har fallit väldigt, väldigt naturligt.
Ja. Och det är ett sätt att vinna livet. Med de man omger sig med.
Gud ja, välj din tribe för fan.
Exakt.
Ja, absolut. Du kan inte vinna genom att umgås med förlorare. På riktigt.
Nej.
utan vara med framgångsrika människor som har kommit dit du vill nå i princip.
Ja, och som du har sagt och Sara också var inne på, det är skillnad mot förr i tiden när vi var i en stam. Mm. Då hade vi de människorna omkring oss. Och det gick inte bara att byta. Det var inte så här, nej, jag är ledsen på den här stammen, jag byter stam. Det bara funkade inte riktigt så. Och det behöver inte gå så många generationer bakom av uppväxten by. Hur mycket möjligheter hade man att flytta? Det kanske fanns, men det var svårare. Idag har vi hela världen som arena.
Ja, det går ju inte längre att skylla på omständigheter i samma utsträckning. Nu vet jag att olika kulturer och länder och ställen i världen har ju olika förutsättningar. Mm. Det är ju lätt för oss här i västvärlden att säga till exempel, fan du inte träd, det är bara att flytta på det. Det kanske inte är lika lätt att säga till någon som lever i ett krigsdrabbat, fattigt land.
Eller Nordkorea. Alltså,
Nordkorea. Ja, men det är ju bara att sätta det på ett plan och dra. Liksom. Mm. Men i princip, man skapar sina egna förutsättningar och vi har ju mycket, mycket bättre förutsättningar. Vi kan inte skylla på de här gamla förutsättningarna längre. Då att byta stam kunde ju också vara förenat med livsfara.
Mm.
Nu är det istället så här, backpacka, kul! Du träffar nya människor och får nya möjligheter.
Definitivt då, en sak till. För att använda ditt begrepp där, Robert.
Oj!
Vi har ju det här fina designfelet i hjärnan. Som vi kan nyttja till vår fördel. Där hjärnan inte kan se skillnad på vad som är verkligt och vad som är fantasi. Och där har vi ju möjligheten att skapa oss en tribe av framgångsrika människor utan att kliva utanför dörren idag.
Mm.
Så vi kan levla upp vårt liv genom att börja se över vilka vi följer på sociala medier, vilka poddar vi lyssnar på, vilka tv-program vi väljer, vilken musik som vi liksom tillåter strömma in i våra öron, vad vi läser för böcker och så vidare. Och helt plötsligt så kan vi få ett helt annat mindset och ett helt annat program.
Mm.
Och vi behöver inte ens liksom ta klivet utanför dörren.
Mm.
Det är en fantastisk fördel med det informationssamhället som vi har idag. Om vi börjar styra vad vi konsumerar.
Ja, verkligen. Och när du pratar om det designfelet, jag älskar ju det uttrycket som jag hörde först från dig, Robban, också. Pratar om det. Hjärnan, det är faktiskt så, när vi fantiserar någonting, vi ser att du fantiserar framgångssaga för dig själv. Att den dejten du ska på, att du frågar ut den här snyggingen du vill fråga ut och du föreställer det i ditt sinne att du gör det om och om igen, så hjärnan avfyrar samma neuroner som om att vi gör det på riktigt. Nästan samma neuroner, det är faktiskt några som inte avfyras, så det är lite mer när vi gör på riktigt, men det är så marginell skillnad, så att ju mer jag gör det i mitt huvud och kan känna det i kroppen, då programmerar jag mig själv till den här framgången. Att bjuda ut snyggen på dejt. Eller få ett säljsamtal att flyta på. Eller lönesamtalet med min chef. Eller vad det handlar om. Att träna på gymmet.
Men du, Per. Nu är vi ju alla tre i liksom samma grupp. Så vi får väl intervjua varandra. Helt enkelt.
Ja.
Vad tycker du... Om du skulle beskriva för någon... hisspitchen. Vi står i ett kök på en fest och jag frågar dig, vad är det ni arbetar med? Vad är det ni gör på Flow State Group?
Så när vi jobbar med säljare så vi programmerar säljare till framgång. Vi programmerar om deras mentala programvara. Så att de kan ta samma programvara som toppsäljare har så att de får samma eller likadana resultat. Om igen. För i säljbranschen, för ni som inte jobbar inom den, så är det... Nu går jag bortom hisspitchen. Nu går jag...
Ja, men det får du göra. Du har tillåtelse.
Ja, tack. Så där har vi... Jag har själv jobbat på försäljning väldigt länge. Både innan jag var företagare och efter jag blev företagare. Och många säljare är så att de har toppar och dalar. Och så ibland går det jättebra. Och de säljer som satan. Och ibland går det inte alls bra. Det går ju helt åt helskotta. Och har man dessutom ren provision som säljare, då kommer det synas direkt i lönekuvertet. Och det kan avgöra om man kan köpa julklappar till barnen eller inte. Så att det är, och det toppsäljare oftast gör är att de leverera på topp nästan jämnt. Jag ska inte säga jämnt, för det är väldigt sällan någon gör jämnt perfekt, men nästan jämnt. De mycket fler toppar, färre dalar och mycket högre lägsta standard. Och då kan man ju tro så här, har de någon naturbegåvning? Har de fötts med bra gener? Har de haft en bra uppväxt? Har de haft... Och det är inte det handlar om. Det handlar om deras programvara, vad de har tränat sin egen hjärna till.
Snyggt. Så då kommer nästa, jag kommer fråga dig som om jag vore en vanlig person, tänkte jag säga. Men,
du är inte en vanlig person.
Aha, så ni jobbar med säljutbildningar alltså?
Vi jobbar inte. Vi är hemma hos Robert och Sara, så vi har lite ljud i bakgrunden med små barn och det är hund och det är allt möjligt. Vi jobbar inte med säljutbildningar, det är det som är grejen. Det finns gott om det och de flesta säljare har redan gedigen utbildning. De blir tränade i företaget de jobbar på. Det är klart det kan skilja i kvalitet, men om inte annat så har de tillgång till all världens kunskap där ute. Om säljtricks, balla säljtekniker. Det vi gör är att programmera deras mindset, den mentala programvaran, så att man faktiskt kan använda de här teknikerna på optimalt sätt. För vi behöver inte ett företag till som lär ut säljteknik.
Just det. Så att vi lär inte ut häftiga säljtekniker, retorik, invändningshantering, sådana saker. För det kan ju säljarna redan.
Ja.
Utan vi jobbar ju med människorna bakom metoden.
Ja.
Jag brukar ju säga, när vi föreläser så är det ju... Traditionella säljutbildningar går ju ofta ut på också att hälla ny kunskap på gamla vanor.
Mm.
Och jag brukar dra parallellen att det är som att ha ett skitigt glas. Och så häller du på en massa färskpressad apelsinjuice.
Ja.
Och den här juicen, resultatet kommer att bli jättedåligt. Även fast juicen, det vill säga kunskapen, är fräsch och ny.
Mm.
Men om du inte byter själva glaset eller diskar det, så kommer resultaten bli sunkiga.
Mm.
Så att det vi gör, det är att vi grundmålar. Vi ändrar och uppdaterar grundprogrammen så att kunskapen, säljtekniken fäster ordentligt.
Ja.
Och på så sätt får säljarna leva ut sitt fulla potential som säljare.
Ja, och även fast vi riktar oss säljare, det är det som är så bra här, att det här kan gälla vem som helst, inom vad som helst. Det kan vara om du är administratör på kommunen, det kan vara gälla om du som mamma eller pappa till dina barn. Hur kan du ha ett vinnande mindset där? Och jag säger vinnande mindset betyder inte någon tävlande, utan vinnande är alltså att du förverkligar dig själv. Du kommer till din fulla rätt.
Ja, alltså, ja, precis. Jag skulle vilja säga, när vi pratar om vinnande, det är att få önskat resultat.
Ja.
Det är inte något annat än det. Du kan inte göra gamla saker och förvänta dig att få nya resultat.
Exakt.
Och det är det vi jobbar med. Du kan inte köra ett gammalt program och förvänta dig att telefonen ska, eller en gammal app då, om vi säger så nu, och förvänta dig att telefonen ska leverera fantastiska grejer.
Ja. Det är så många som väntar på inspiration.
Gud.
Ja, väntar på inspiration till att börja träna på gymmet. En del har väntat till 40 år, 50 år, 60 år. Ja. Kommer aldrig iväg till gymmet, eller bjuder aldrig ut den här snyggingen, eller vågar inte pröva den här nya hobbyn, eller vad det nu kan vara. Eller ringa den där typen av kunden för att close affären om vi pratar om sälj.
Och vad kan det vara för, du pratar om inspiration,
mm,
och motivation går ju lite hand i hand då,
ja,
och fokus och sådär. Vad kan det finnas för fallgropar? Om vi tänker att vi är på en arbetsplats,
mm,
och du har en karismatisk, inspirerande, peppande säljchef till exempel, eller coach, ja, ofta, ja, men både och.
Coach eller vd eller vad det kan,
ja,
vara.
Precis. Ja, precis. Vad finns det för fallgropar med just att peppa och inspirera?
Fallgropen, pepp och inspiration är bra i sig. Men det är om du förlitar dig bara på det, då blir det som motivation utifrån in. Om man tänker ordet motivation, motiv till aktion. Det är två ord man satt ihop i ett. En motiv, en anledning, ett varför, ett syfte till att agera. Motiv till aktion, motiv och aktion. Så en pepp kan ju vara så här, ah, min chef tycker att jag är duktig, gud vad bra, ah, gud, jag ska gå ut och ringa med samtalen, eller jag ska ta det där samtalet, eller min kompis peppar mig till att ringa den där snyggingen, bjuder på dejt, eller man kan, oh, jag har som pepp. Men sen när välkommen kritan ska göra det, det är ingenting som säger att den här inspirationen, motivationen eller fokuset ligger kvar. Det är kortsiktigt, för det är utifrån in. Det är som en stimulans utifrån som ska komma och skapa en motiv till en aktion för mig.
Mm.
Men det handlar om att skapa inuti. Inifrån ut motivation eller kalla programmering.
Exakt. Mm. Så att alltså inspiration och motivation utifrån dör.
Mm.
Eller lättare sagt, det behövs fyllas på, kan man väl säga.
Ja, det måste fylla på hela tiden i sådana fall.
Programmering sitter.
Ja.
Återigen, som vi sa, vi har ju program som är 100 000 år gamla. Det betyder också att de har inte funkat, men de har funnits där och körts. Och det är ju ett bevis på att programmeringen funkar.
Ja.
Så varför inte från och med idag, eller när du nu bestämmer dig, köra en programvara som kommer funka ännu bättre i minst 100 000 år till då kanske.
Mm, just det.
Men som du också vet att du kan uppgradera på vägen.
Ja. Vad säger du om det här, Sara?
Nej, jag tänkte för våra lyssnares skull ställa frågan till er. Vad är då ett program?
Mm.
Det är lätt att sitta och säga att ja, men framgångsrika människor de har de här programmen. Men vad är ett program då?
Mm. Vill du att jag svara på det?
Hemskt gärna.
Ja, okay.
Eller?
Nu ska vi ha en lite kort psykologihistoria lektion här. Kort, så ni som lyssnar. Du behöver inte läsa psykologi på högskola för att förstå det här. Förr, när Freud och de här psykoanalysen kom, då trodde man att allt låg bara på barndomen. Och vad man var med om barndomen, det, liksom, det satte alla spår i ditt liv. Man jobbar mycket med det inre. Det var styrkan i det, att man pratade om att jobba med det inre. Sen kom nästa våg av psykologi, behaviorismen, som handlade om att nej, i inre, det skippar vi. Vi struntar det är irrelevant, tyckte man. Allting har med omgivningens positiv förstärkning och bestraffning att göra. Nu hårdar jag vet att jag förenklar. Ni får leva med det. Någon som sitter och psykologutbildar kanske. Ja, men det finns nyanser. Ja, självklart. Det finns alltid nyanser. Men jag förenklar nu. Så behaviorismen var och det kom också mycket bra av det. Man pratade om social påverkan, hur det spelar in. Men deras filosofi var att människan har ingen egen frivilja. Det var ju Skinner bland annat som var känd psykolog. Sen kom den kognitiva revolutionen. Dels via den humanistiska psykologin med Maslow. Och dels via Noam Chomsky med kognitiva psykologin. Och där börjar man prata om program. Så det är därifrån metaforen kom från början. Programvara. Så det är vanligt att man pratar med NLP som. NLP är också kognitiv psykologi. Det är inte alla som vet om det. Så program, då menar man att okej, allt har inte alls med barndomen att göra. Och det är inte bara social påverkan. Även om båda spelar in. Utan det är alla program jag går med. De kan jag ha lärt mig från barndomen. Jag måste inte gå och läka mitt förflutna för att byta ut dem. Jag måste inte gå och ta reda på vilken fas jag lärde mig det. Om det var enligt Freud, den anala fasen och orala fasen. Det blir inte lika relevant. Utan det är mer så här, hitta vad har jag för programvara? Vad består den av? Hur funkar den? Och vad vill jag ha istället och byta ut? Så nu har jag inte svarat på vad är programmen. Men metaforen är ju så att det är som programvara. Och det är som en dator. Jag kan ha lagt in programvara. Sen byter jag ut det. Jag tar bort program, jag lägger till nya. Jag uppdaterar program och så vidare. Windows Update. Program består av våra tankemönster, våra övertygelser, värderingar, intentioner, beslut och så vidare. Består vår programvara av. Så det här blir ju ytterligare en psykologilektion här då. Så dels har du vad du aktivt tänker, vad du är medveten om i din vardag. Vad du är medveten om, det vill säga hur du pratar med dig själv, vart du lägger din fokus någonstans, var du lägger din blick, vad du lyssnar på och så vidare. Det är vad du medvetet tänker på och inre bilder såklart. Och sen såklart vad du känner i kroppen och kallar känslor. Det är det du är medveten om, var sinnen. Se, höra, känna, lukta, smaka. Sen har du omedvetna tankar. Och det är ju det vi kallar programvara. Det som du har tränat på så länge så att det har bara blivit som second nature. Det ligger som i bakhuvudet. Jag brukar skoja, det ligger bakat i bakhuvudet. För det har bakats där. Och det ligger där. Och då kan jag ha övertygelse som säger jag kanske var med om saker när jag var liten och så drog jag slutsatser då. Att jag är aldrig bra nog. Så har jag programvara så här, jag är aldrig bra nog. Och så går jag runt med den. Jag är kanske inte medveten om den. Och ju mer omedveten jag är om den, desto mer syran mig. Och om jag går där jag är aldrig bra nog, då kommer det påverka hur jag tänker, kommer påverka hur jag känner, kommer påverka hur jag talar och hur jag agerar. Och det i sin tur ger mina resultat. i relationer, i min hälsa, i arbetslivet, som säljare, om jag är säljare, vad nu kan vara, om jag har den programvaran. Och då kan man se det förflutna som att, vi säger det var mamma som säger på orsaken till det hela. Jag sätter orsaken citationstecken här. Det är bara att hon lärde mig det. Eller jag lärde mig det av mina lärare. Jag lärde mig det av det här trauman eller de programmeringar jag fick som barn. Och har jag lärt mig det betyder också att jag kan lära om. Så hur gör vi? Vi behöver bli medvetna om vår programvara. Man tar fram det i bakhuvudet och lägger det som framför blicken, metaforiskt här, och kollar på det. Jag går runt med en övertygelse om att jag aldrig är bra nog. Eller jag kommer aldrig lyckas. Eller det går inte att lita på andra. Eller vad man har för programvara. Inte kan väl jag. Jag är ingen duktig säljare. Vad det nu kan vara. Ser man den i vit ögat och bara säger, okej, det här går jag runt med och lever med. Det här styr mig. Det driver mig. När vi kan se det så klart, då kan vi också fatta ett nytt beslut. Och det beslutet kan vara ofta säga att jag avvisar ut den gamla. Det är som att jag tycker radera, avinstallera det här programvaran. Det här gäller inte längre. Jag är aldrig bra nog. Den trycker vi delete på. Det har vi tekniker för NLP bland annat så, som är extremt effektiva. Som vi inte kommer hinna gå in på nu. Men den trycker vi delete på. Puff, bort med den. Vad vill jag ha istället? Jag är alltid bra nog. Eller jag duger. Jag är värdefull som jag är. Jag är värdefull även när jag gör misstag. Eller jag är en säljare. Jag kan lära mig XY-färdighet. Jag kan lära mig hur jag dejtar med elegans. Eller vad det kan vara. Ja, lång förklaring. Men,
ja, men skitsnyggt. Jättebra tycker jag förklarat. Och jag tror att det är det som är det luriga, det du säger där, att de flesta av de här programmen, föreställningarna, idéerna, beteendena ligger omedvetna. Och där finns det ju ett dubbelvärde som jag ser i det vi gör. Att dels så kan vi faktiskt, när ni åker ut på företag, pratar med människor, så kan ni hands-on hjälpa personer att ta sin gamla programmering, radera den, lägga in en ny programvara som hjälper dem framåt i livet. Men sen finns det ytterligare ett syfte med att vi finns och jobbar med det här, och det är att vi har de här samtalen. Att varje gång som vi pratar med och någon hör oss, så kan man liksom kanske inspirera till att titta på vad har jag för program som styr mig? Har jag några föreställningar som håller mig tillbaka i livet och allting sånt? Och därför ser jag också värdet i att det växer fram fler och fler företag eller coacher som jobbar på det här sättet. Och jag tycker att du i och med din förklaring väldigt fint lyfter fram precis vad det är vi gör. Jag brukar, när vi har pratat om det i Europan, när vi har gått promenader, så har vi ofta kommit tillbaka till metaforen eller liknelsen. Jag har haft en del, framförallt killkompisar, som har pratat väldigt liksom entusiastiskt om att man kan programmera sin telefon och sitt smarta hem som så här, if this then that. Att så här, varje gång jag kommer in genom dörren så tänds lamporna, och då har man programmerat in det. Och att med våra program så är det egentligen de grejerna som vi tittar på. Så här, vad drar min hjärna för slutsatser när en specifik sak händer?
Till exempel får kritik.
Får kritik, precis. Vad är det för program? If this then vadå?
Exakt.
Och det är där vi kan komma in och hjälpa till och säga att if this, then det här istället. Och på så sätt så kan vi hjälpa människor till att skapa nya resultat i livet. Liksom.
Exakt. Exakt. Det här är, jag har ju hållit på med det här sedan 2009 och ser kraften i det. Och det som var väldigt tydligt var ju sist Robban, när du och jag var ute på Akono.
Just det.
Ja. Och körde en halvdag med dem. Ja. Det kallas Brain Cell Boost. Brain Cell med S istället för C.
Ja, det är genialt.
Ja, det är riktigt genialt.
Vem har kommit på det?
Här har vi lite självdyrkan här som ni får höra. Men Och då lärde vi ut 3 stycken tekniker.
Mm.
Tekniker för hur man programmerar sig själv till framgång. Och i den kontexten för säljare. Men de här teknikerna gäller i vilket område som helst. Vilka 3 tekniker lärde vi ut?
Vi lärde ut Circle of Excellence.
Mm.
Hur du blir intentionsdriven.
Mm.
Och superboosta ett beteende.
Ja, exakt.
Mm.
Ja. Och de här teknikerna handlar om... Excellenscirkeln handlar helt enkelt om att jag kan kliva in i ett optimalt, excellent tillstånd. Alltså känslotillstånd, sinnestillstånd. När jag vill. Det kan vara, om som säljare kan ju vara kanske, men jag vill vara excellent tillstånd av omtanke för kunden. Mm. Eller vara excellent tillstånd av självsäkerhet. Eller excellent tillstånd av nyfikenhet. Eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och intentionsdriven handlar om att jag kopplar upp mig till mitt högsta varför. Mitt syfte, min intention. Och låter det driva mig. Så att jag lever inifrån ut på riktigt. Och ja, då kan bli ostoppbar.
Ja, vi låter dem inte komma undan helt enkelt.
Nej.
De tror att de ska komma undan med frågan varför gör du det här?
Ja.
Och de säger för att tjäna pengar. Men det är inte därför. Det är väldigt sällan därför.
Ingen drivs egentligen av att tjäna pengar. Inte ens de som tror att de gör det drivs egentligen av pengar. För pengar är bara ett medel, det är inte ett mål.
Mm.
Det är som blodet i kroppen. Jag behöver blodet i kroppen för att leva. Men jag lever inte för att ha blod i kroppen.
Nej.
Det är så med pengar. Så det gjorde vi. Sen superboostade beteende. Men innan det så gjorde du en föreläsning.
Just det.
Ja. Sen körde du Circle of Excellence med dem. Sen körde jag intentionsdriven. Sen superboostade beteende. Det vill säga ladda på ett beteende med det vi pratar om, ny programvara. Så att jag alltid kan göra det beteendet så optimalt jag bara kan. Och vad blir resultaten då? Kan inte du berätta?
Jo, alltså det här var ju ett gäng. Det var 7 säljare, va?
5 säljare och 2 säljchefer var det.
Just det, just det. Och det här är då ett gäng som går ut. De är verkligen, verkligen fältsäljare.
Mm.
De säljer direkt vid dörren också. De bokar inte möten, utan de säljer direkt sina tjänster. Och det här gänget gick samma dag som vi hade varit där. Så gick de sen ut på kvällen och så satte de nytt säljrekord. Varenda en av dem, både individuellt och som grupp.
Ja, det är ju helt fantastiskt.
Dels så är det ju otroligt kul kvitto för oss att få bekräftelse på att det här funkar. Och de här grabbarna, det här var ett gäng grabbar, de var ju helt lyriska.
Ja. Och jag menar, det var ju så starkt under tiden vi gjorde det. För jag tänkte, jag har jobbat länge för försäljning, du har jobbat länge för försäljning, du har också varit säljchef och dylikt och... Jag tänkte så här, ja men säljare har ju koll på mindset, att det är viktigt. Det blir man alltid, det hör man ju mycket från säljchefer. De har inte alltid så effektiva tekniker för att jobba med det. Alltså säljtekniken, ja, men inte för att jobba med hjärnan. Och jag tänkte att vi får se hur det går. Jag är ju van att jobba med människor, men inte i den kontexten. Och folk, de kände att någon sa ju så här, det känns som att jag fick kontakt med mitt riktiga jag.
Ja, vi hade en som grät.
Ja, och en
vi säger
som
inte
grät.
Vem nu eftersom du har sagt vilket företag, men han grät.
Ja. Och, alltså,
och inte då för att han, att han var rädd för att du var så dominant, utan han grät ju faktiskt för att han fick insikter.
Ja,
så vill jag bara tillägga. Så att.
Mm. Och det var Anna som var 18 år som sa att han kände att vi kontakt med sitt riktiga jag. Och folk var lyriska, det är så starkt.
Ja.
För det här handlar egentligen om, du som lyssnar, när du programmerar om dig själv. Det kan låta som det är bara så, ja, men det är bara att radera en app på datorn och sen installera en ny. För en dator är väldigt odramatiskt. Okay, det händer inte, alltså, jag kommer inte känna så mycket förutom kanske att det blir skönt att radera en app. När vi gör det i vårt inre, då händer det saker på riktigt.
För det är ju nämligen så här, mina vänner. All förändring gör lite ont. Eller det känns lite, för annars har ni inte gjort på rätt sätt.
Ja.
Alltså det kostar ju någonting i energi eller vad ska man säga, energi, sömn, pengar, känslor. Att ni kommer alltid känna någonting när ni gör en förändring.
Mm.
Så att då har vi också gjort rätt.
Men precis, förändring, oftast är det så att det blir värre innan det blir bättre, brukar jag säga. Och när det blir bättre, då blir det fantastiskt. Jag vet många förändringar jag själv gjort och jag ser på många klienter och när vi jobbar med dem. Så okej, okay, de går igenom den här perioden och den här perioden kan vara någon minut smärta. Sen kommer vi på andra sidan, så ofta man blir så här kär i livet. Underbar känsla.
Vi måste vara lite elden för att kunna skapa rent guld.
Ja, exakt.
Mm.
Tänd en eld i hjärtat och sätt den i baken, som Charlie Söderberg brukar säga.
Just det, just det. Ja. Det sa han bara för några avsnitt sen.
Mm. Precis, det stämmer. Sara, varför så här, vad tänker du om den här förändringen? Vad är din upplevelse av att göra förändringar i dig själv och med andra människor?
Nej, men helt fantastiskt. Alltså det, jag skulle säga att det är det som ger mig liv och inspiration och som får mig att känna mig i kontakt med mitt sanna jag. Att just den transformationen är magisk och ger mig så otroligt mycket, både min egen, men jag tror att min egen liksom blir ett steg i på vägen mot att kanske kunna hjälpa någon annan att inspireras att göra såna, den sortens förändringar. Och men det är en sån grundläggande önskan och värdering i mig att så här, alla människor har den här kapaciteten, potentialen, och kan jag inspirera under mitt liv en enda person att så här, i alla fall börja vända blicken inåt och se så här, hur kommer jag i kontakt med den, då har jag lyckats liksom. Så det är helt fantastiskt att få vara en del av Flow State Group där det är liksom missionen egentligen.
Ja, verkligen. Ja, härligt. Och om vi alla tre här skulle kunna ge ett exempel på kraftfulla förändringar vi har gjort oss själva, bara där vi har gått från kanske kämpande mindset till mer vinnande mindset och vinnande resultat. Oavsett, vi kan prata om vilket område som helst i livet. Vill du börja, Sara?
Jag tror att den som har påverkat mig mest och liksom hjälpt mig mest i livet, det är att gå ifrån att leva på andras bekräftelse eller att liksom begäret nästan efter att valideras av andra människor till att drivas av min, att vara i kontakt med mitt eget värde istället.
Och att använda, så du hittade värdet inuti istället för att leta utifrån.
Precis, och för den transformationen var väldigt dramatisk för mig. Att jag fick verkligen känna på hur utmanande det var när all den här yttre bekräftelsen plötsligt försvann i min värld då. Och hur fruktansvärt tomt och hopplöst det kändes. Och lite fick den här explosionsartade aldrig mer. Det här kommer jag aldrig mer någonsin vara med om. Ja. Och gjorde förändringen i liksom den energin och i det tillståndet.
Och det var ju ett beslut egentligen. Ja. För där är det ju som att du plockade fram och såg systemet, programmet. Mm. Och du sa aldrig mer, det är ett beslut, ett nytt beslut.
Mm. All right. Verkligen. Ja. Själv då?
Ja, tack för att du delar. Det är många, men alltså mest är ju faktiskt hur jag är som pappa idag jämfört med vad jag var förut till mina barn. Mina två döttrar, Elsa är 15, yngsta är 11. När den Elsa var 4 år gammal och den yngsta var ett halvår, så skilde sig min dåvarande fru, deras mamma, från mig. För att jag var en så här klassisk, som Robban brukar uttrycka, en gap och skrik pappa. Och gap och skrik man till henne. Alltså till mamman till barnen. Så att jag hade problem med ilska. Det var min relation till ilska egentligen. Jag hade tabu från att känna ilska och uttrycka ilska. Vilket gjorde att med folk jag inte kände så kom ilskan uttryck med att jag var tyst. Och tryckte in den. Jag la den in och inuti. Men så svalde den så här, liksom bitter jäkla ilska bulle som jag svalde liksom ner. Jättemysigt. Och så hamnade ilskan mot mig själv bara. Det var ena. Och med närstående så gjorde jag också det, svalde, tills den liksom gick över en gräns. Och det gick ju oftast ut i ett utbrott. Jag varit aggressiv. Jag slog ingen, men jag varit verbalt aggressiv. Och innan jag fick barn var inte det här något större problem. För du pratar om 3, 4, 5 gånger per år som jag kanske fick utbrott på. Min Det kunde vara min pappa när jag bodde hemma, eller min bror, eller det kunde vara nära vän eller någonting som jag fick ett utbrott på. Men när jag fick barn, och ni som har barn vet att ni kan trycka på knapparna, och alla föräldrar kan ju tappa det ibland. Det är inget konstigt i sig att man tappar det ibland. Men tappar man det flera gånger varje vecka, då är det problem. Och så var det för mig. Så jag tappade humöret, jag vrålade och skrek antingen på mitt barn eller på mamman till barnen. Yngsta fick inte ut så mycket, om hon var ett halvår. Jag skrek inte på någon bebis, det kommer lite mer senare. Och det var som en blind fläck. Jag ansåg inte att det här var problem för mig. För det är som att jag inte såg det. Varje gång jag hade gjort det så bad jag alltid om ursäkt efteråt. Det var så här, jag gjorde det, men det var ingen förändring. Jag fortsatte ju samma mönster. Fast jag hade NPN, fast jag hade, det här var alltså 2014. Hösten 2014 skilde sig från mig. Och när de skilde sig från mig, där var mitt wake-up call. Det tog 2 månader innan jag fick mitt wake-up call. Först var jag bara arg på henne. Och flyttade ner till västkusten. Och jag kvar i Stockholm. Och det jag gjorde då var att... det var 2 beslut jag fattade där. Det första beslutet var... Eller, så här, innan beslutet var egentligen... insåg jag, vad i helvete har jag hållit på med? En pappa ska skapa trygghet, stabilitet. Jag skapade kaos och otrygghet. Inte hela tiden, men när jag fick min utbrott. Och det kunde vända så fort i mitt humör då. Kunde gå från så här, vad tar det, så bara vråla ut det. Det skapar kaos. Och insåg jag, vad i helvete har jag hållit på med? Och den, apropå förändring, vi pratade om kan vara smärtsamt. Det var inte något mysigt att se det. Det var verkligen inte mysigt att se det. Jag gick och plågade över det, jag vet inte hur länge, veckor. Men i det så fattade jag ett beslut. Och det var att jag ska fan i mig vara den bästa pappan jag någonsin kan vara till mina barn. Det var ett. Nu blev jag gråtfärdig när jag pratade om det. Och det andra beslutet var ju det att det var ju ett hur-beslut. Det var att jag behöver deala med min relation till Ilska. För det var där problemet låg. Det var så tydligt. För jag hade prövat innan när jag hade de här mönstren att ta in något coaching på att jobba bort med triggers. Men det var, jag jobbade aldrig med relation till ilskan. Det var det som var orsaken i mitt fall. Det var en programvara. Jag får inte vara arg. Det var en programvara. Jag får inte vara arg. Jag får inte höja rösten. Jag får inte göra de här sakerna. Vilket gjorde det bara värre. För känslor, det är så. Ni som lyssnar, kanske ska eget avsnitt om känslor sen. Känslor, när vi försöker sätta bort dem, blir det bara värre. För känslor är alltid ett symptom av vårt tänkande. Av våra tolkningar. Och jag kan inte göra av mig själva symptomet. Så försöker jag göra av mig känslan, blir de värre. Samma med sorg, rädsla, skam, skuld, whatever. Så det jag gjorde var att jag gav mig själv tillåtelse att få vara arg. Paradox. För det är inte det första man tänkt på. Men jag var ju för arg. Det var inte det problemet. Du kan inte göra dig själv tillåtelse varje. Det var för att jag inte fick vara arg som du slog över. Just. Så att jag gav mig själv tillåtelse och jag sa mig, jag ger mig själv tillåtelse att känna ilska. Jag ger mig själv tillåtelse att vara arg. Jag ger mig själv tillåtelse till och med att bli förbannad. Jag har rätt att få bli arg. Oavsett anledning har jag rätt att bli arg. Jag har inte rätt att bete mig jag vill, men jag har rätt att få känna mig arg. Och det är okej. Okay. Och där har varit en skiljelinje på känslan och beteende också. För det är 2 helt olika saker. Och skiftet är till att tillåta ilskan hända. Många saker. Plötsligt var jag bättre på gränssättning. För jag tog inte skit på samma sätt. Och jag la in programvaran. Min första go-to när jag blev arg är att bli lugn. Så lugn ilska. Det var en ny programvara. Innan var det bara som en tabu ilska. Och då var jag bara arg för att jag blev arg. Och det var det bara värre. Så lugn ilska. Så att jag uttrycker i första hand med lugn. Lugn och bestämdhet. Så det hände. Jag har bett om gränssättning både med mina barn, med vänner, med familj, med allt. Allt och alla, med bekanta. Och den andra effekten som var det viktigaste egentligen i det som jag var ute efter, det var att sedan januari 2015 så har jag inte haft ett enda ilskutbrott på någon. Någonsin. Så att det är en väldigt stark, det skulle jag säga en av de mest stoltaste förändringar jag har gjort i mig själv. Jag är inte stolt över det var innan, men jag är stolt över vad som blev efter. Robban, din tur.
Nej, men jag har ju dels har jag haft, det som du beskriver har ju jag haft samma problem med. Så man skulle kunna säga att jag har gjort 2 sådana stora förändringar Den första var ju när jag tog beslutet att jag kan inte ha det här programmet, det här skrik och gap pappan eller pojkvännen.
Mm.
För det var det som jag var programmerad med.
Mm.
När jag var ung och i den miljön som jag växte upp i, så var det det man skulle vara. Hård och ball och ha våldskapital och aggressiv. Mm. Och det var så vi skyddade oss, och det var så vi förde oss i de kretsarna där jag umgicks. Så det var det jag kunde. Mm. Det var ju de programmen jag hade installerat, kan man säga.
Mm.
Och när jag sen då blev vuxen på riktigt, och säkert 10 år efter alla andra, för att man hade levt som ett jävla barn, så märkte man att det, men fan, här funkar ju inte liksom.
Mm.
Jag minns, jag hade någon flickvän som sa det till mig också, men det här funkar inte, du kan inte stå och skrika och gapa, så gör inte vuxna människor.
Mm.
Jag tänkte, men det här behöver ju träna bort, och det gjorde jag. Mm. Och sen dess så jag reagerar inte på det sättet, eller agerar överhuvudtaget. Jag vill säga som det också, jag har aldrig slagit någon flickvän eller barn eller sådana saker. Mm. Utan just det, skrik och gap och inte kunna kontrollera sin ilska.
Mm.
Så att efter det så blev jag väldigt lugn och lågaffektiv och sådär. Och det är också så som jag och Sara uppfostrar barnen.
Mm.
Och nästa förändring, det kom ju när jag... mina beteenden och program orsakade ganska stora skador i mina relationer. Det vill säga att jag ställde till det i förtroende till mina släktingar och vänner och flickvänner och så vidare. Och det handlade mycket om att jag kanske, att jag inte tog ansvar eller hade undvikande beteenden och så vidare.
Mm.
Och det funkade inte heller. Sånt får ju också katastrofala följder. Och då tog jag också beslutet att nu är det dags att ta ansvar, sluta skylla på andra och faktiskt liksom brösta sina egna handlingar.
Så tidiga program med att skylla på andra till
skylla nya på andra, ta ansvar. Ljuga, skylla ifrån sig, inte ta ansvar och så vidare. Och märkte också att det var också dags att göra någonting åt.
Mm.
För de resultaten jag fick av de programmen, det vill säga beteenden, var katastrofala.
Ja.
Och då gjorde jag också en väldigt, väldigt stor förändring.
Mm.
Som väldigt transformativ. Och jag jobbar fortfarande än idag med att laga relationer och kanske åtgärda ekonomiska skador och så vidare. Jag kan inte mer än ta ansvar heller och försöka göra gott.
Exakt.
Men så det är väl de två stora förändringarna där jag har bytt program och bytt föreställningar och idéer kring de här sakerna. Ja. Och det är ju det här vi pratar om på Flow State, det är att programmera om de här föreställningarna, eller blueprints eller vad vi nu kan kalla det för.
Ja, tack för att du delar.
Nej, men det är lugnt. Det är lugnt.
Och jag tänker så här, hur man kan backtracka tillbaka till det program du går med när ni lyssnar det här. Kolla på dina resultat. Oavsett om vi pratar om faktiska fysiska resultat eller mentalt, känslomässigt, relationellt, vad det nu kan vara. Kolla på dina resultat. Om det är ett resultat du inte är nöjd med, backtracka till dina beteenden. Vad du faktiskt gör. Backtracka till hur du tänker. Vi är medvetna om ditt tänkande. Och därifrån till ditt omedvetna tänkande bakom. Det som är bakat i bakhuvudet. Gör det, och det är lättare om du tar hjälp av en coach, eller om du behöver terapi så tar hjälp av en terapeut. Företrädesvis någon som har någon humanistisk eller kognitiv inriktning och inte någon psykodynamisk rekommenderar jag, men jag är bias på den biten, så att ni får ta det med en nypa salt. Jag känner fler som gått psykodynamisk, det blev aldrig bra, och sen gick de någon kognitiv eller någon NLP och det vart jättebra, så att jag är väldigt biased, men det är, så ta hjälp av det om du inte redan har de verktygen i dig. Så att bra. Ska vi avrunda här, eller vad tycker ni?
Ja, vi har ju nämligen och synnerligen och sannoliken en gratis webbinar som vi ska köra nu alldeles strax.
Ja, om 35 minuter startar webbinar. När vi spelar in det, när avsnittet släpps, kommer inte webbinar samma kväll. Nej. Men det kommer vara webbinar flera gånger. Så är ni intresserade av att dyka upp på ett gratis webbinar med Robban och mig, så bara skriv till info@flowstategroup.se. Det kommer stå också i beskrivningen här.
Ja. Och om du är företagsledare, säljchef, säljare eller bara vill vinna i livet, så går det bra att gå in på vår hemsida också. www.flowstategroup.se.
Och antingen kontakta oss där eller titta på de paketen vi har.
Mm.
Och känner du att det här är någonting för mig redan nu, så kommer vi köra en heldags workshop den 17 januari också.
Mm.
Så att den länken skickar vi med också. Mm. Och då kan ni gå in och anmäla er till den direkt där.
Jajamän, bra. Då så och tusen tack Sara, tusen tack Robert.
Och Sara vinkar här borta, hon är borta och tar hand om en ettåring här.
Ja, bra.
Hon vinkar också.
Ja. Och tusen tack till dig som har lyssnat. Och vi hörs igen. Jag håller allt på att säga, vi ses igen, men den här gången så har jag rätt. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bäst så länge.
Hej.